Dags igen för litteraturhistoria på Tyresö Radio 91,4. Och då är jag, som stamlyssnarna mycket väl vet, tillsammans med Ebbe Björkman. Fyra gånger under hösten har du berättat om Gustaf Fröding. Och det här är alltså del 5. Förra gången slutar du med att han kom hem efter ett år vid Uppsala universitet och faktiskt kom till Värmland, där han träffade som 21-åring den 2-3 år äldre Selma Lagerlöf, och du läste rent av en dikt som hon skrev om Fröding, som hon uppenbarligen var fascinerad av. Öjervik, var det nära Selma Lagerlöfs eget Mårbacka där uppe vid Fryken?
Ja, det får man ju säga, att det var ju gångavstånd. Så att hon hade promenerat dit naturligtvis. Och de brukade ju väl att träffas där, ungdomarna. För denna Öjervik, där bodde ju faktiskt
Gustavs farbror, va?
Ja, farbror Bengt.
Den yngste av farbröderna.
Ja, den yngste, ja. Och han bodde där, och han, men han ägde ju inte detta Öjervik. Därför att han hade ju inga pengar. Han hade väl gjort av med sina pengar på tidigare spekulationer antagligen.
Och hans pappa Jan Fröding, som var så duktig och jobbade sig upp från vallpojke till brukspatron.
Ja.
Han hade vansläktats. Det var många i släkten Fröding som inte levde upp till förväntningarna från förfäderna.
Ja, och det gjorde ju faktiskt inte Bengt heller. Men det var han, vad han var duktig på, det var att tillverka glyttar. För han fick med tiden 9 barn.
Och det kostar pengar.
Ja, det kostar pengar.
Det fanns
pengar.
Inga barnbidrag på den tiden.
Nej.
Ingen pappaledighet heller.
Nej. Och då undrade naturligtvis om han kunde finansiera allt detta.
Mm. Ja, Öjervik, kunde han inte tjäna pengar på det då?
Ja, men
även om man bara arrenderar det.
Ja, men arrende kostar ju pengar.
Mm.
Och glytta kostar pengar.
Mm. Hur finansierade han det?
Jo, vet du vem det var som finansierade detta? Jo, det var ju faktiskt hans något äldre bror, den så kallade Abben, Janne Fröding. Och denna Abben, han var ju, som vi har berättat tidigare, en mycket oföretagsam man. Och
det var ju en kuf som vandrade gravitetiskt och utbytte snus med någon svåger där,
ja.
Någon adelsman som var ingift i den frödingska släkten, stämmer inte
ja,
det?
Baron Wrangel, ja.
Ja.
Som var gift med Abbens syster.
Mm.
Jo, denna Abben, när han då fick flytta ifrån Gunnerud, det fick han göra när hans mor dog 72.
1872.
Ja, då flyttade han ju in till sin bror Bengt, hem till sin bror Bengt.
Ja, men så, då fick ju Bengt en till att försörja.
Nej, det var Abben som försörjde dem. För att Abben, så då, han var satt under förmyndare.
Och,
dessutom var han så otroligt oföretagsam så han orkade inte ens att förslösa sina pengar. Så han hade sitt arv kvar.
Han snusade ju passionerat, men det kostade inte så mycket pengar, kan tänka.
Nej.
Men du har sagt att han åtminstone var så företagsam och framåt så han gjorde ett antal damer pigor med barn.
Jo, ja. Där var han flitig på den fronten. Det var en handfull sådana.
Men det kostar väl pengar?
Ja.
Något slags underhåll fick man väl också betala på 1860- och 70-talet, va?
Jo, men dessa mödrar, de fick väl ta plats som pigor och försörja glutten. Det var väl ofta det vanliga. Och ofta var det ju så att barnen dog tidigt, ofta i tuberkulos. Så att flera av hans barn dog när de var små.
Hans bror Bengt Fröding då?
Ja.
Som hade, så var det 9 barn?
Ja.
Hur dog inte några av dem då?
Jo, 5 av dem överlevde icke fadern. Det var bara 4 som överlevde honom. Aha. Så gick det till. Ja, då denna abben, ja. Jo, det var ju en ganska märkvärdig man. Du har någon gång frågat varför han skulle just bo hos Bengt. Varför kunde han inte bo ibland hos sin andra bror Ferdinand?
Gustav Frödings pappa, ja.
Ja, i Kristinehamn.
Ja.
Nej, så det passar ju inte alls.
Nej.
Nej.
Vad var det för fel på Ferdinand då?
Ja.
Han var ju lite konstig ibland han också.
Jo, ser du.
Det var ju en from man.
Ja, det var from man. Så att det var ju så mycket orgelspel och psalmsång, förstår du. Så, och abben, han gillade mer tonerna från glasen, alltså glasens klang.
Men var det så där romantiskt och stiligt som vi... tror vi som har läst Selma Lagerlöf och andra skildringar från värmländskt 1800-tal, att där kom det sköna damer till baler och där festades det och där dracks det brännvin och där sjöngs det.
Jo, jag vill mena dig.
Var det? Tror du på det?
Ja, det gjorde jag.
Är det inte någon förskönande historiebeskrivning?
Nej, det står i skriften.
Aha.
Ja, och som sagt, de fyllnade till och glädjen stod så att säga högt i tak. Och vet du vem som var gladast av dem alla?
Ja, det var väl han, abben.
Ja, han var fullast också av dem alla.
Jaha.
Och
bar han sig åt eller vad hade han?
Ja,
Ja,
visst hade han det. Därför att när han blev full så somnade han. Och sen så ofta sov han över till nästa kväll då det kanske skulle kanske möjligen bli en ny fest. Och jag vet inte, du sa någonting om den här skalden Wennerbom.
Jo, men även abbens brorson, skalden Gustav Fröding, han hade väl besvär eller glädje, eller hur vi ska uttrycka det,
ja,
med alkoholen. Och hade väl ibland långa perioder.
Jo, ja.
När han bara söp.
Han var svårt alkoholiserad, ja. Och han skrev ju faktiskt en dikt i, var det i Nytt och Gammalt? Eller var det i Nya dikter? Det var i Nya dikter. Avdelningen från Värmland. Där skriver han ju en dikt som heter Skalden Wennerbom.
Mycket fin dikt.
Ja, en fin dikt.
Men tror du inte att det är Gustav själv som...
Jo.
Gustav Fröding tänker på när han skriver om Skalden Wennerbom.
Jo, det är det ju naturligtvis.
Hans alter ego. Kan du inte läsa?
Ja.
Gustav Frödings Skalden Wennerbom.
Mm. Genom stadens park går sommarsuset. Skalden Wennerbom från fattighuset kommer raglande butelj i hand. Kryssar varligt över gången sand, tar en klunk ibland, ler och mumlar saligt under ruset. Bin fly kring från trädgårdsmästarens kupa, kryp och larver störta, huvud stupa ner från träden, allt står högt i blom, allt är fyllt av dofters rikedom. Skalden Wennerbom sätter sig i gräset till att supa. Fåglar tokiga av glädje kvittra. Gräsens hundra syrsor spelar sittra. Wennerbom han lyss med bitter min när han klunkar sitt eländes vin. Super som ett svin, solens strålar mot buteljen glittra. Brännvinet och handen håller gille, och han mumlar, brännvinet ger snille, brännvinet ger tröst när hoppet far. Skål för ungdomen och det som var. Låt oss ta en klar, om det här får gå, så får jag dille. Jag var glad i tron och stor i tanken, tills jag drunknade i denna dranken. Det är slut med mig sedan 15 år. Hejsan bror Botelj, allt skönt förgår. Låt oss ta en tå. Wennerbom är full, det ger han fanken. Och han somnar in, han går till vila. Parkens medlidsamma kronor sila, lite ljus kring skalden Vännerbom. Milt kastanjen regnar ner sin blom, flaskan ligger tom, krypen här så tvärs där över kila. Djup och rik är nu hans gudagåva, och i själen stinga inga dova, ångerns smärtor över last och brott, till sin ungdoms drömland har han nått, sover ganska gott. Det är skönt för skalder att få sova.
Ebbe Björkman läste Gustav Frödings dikt Skalden Vännerbom. Mm. Men även farbror Bengt, Gustavs farbror Bengt som på Öjervik.
Ja.
Han var ju rätt förtjust i alkohol också, men skulle leva ända till 84 års ålder. Ja, du har berättat någon gång var någonstans den spritglada Bengt Fröding slutade sina år.
Jo, nu var det ju så på det viset att när Abben la sig till vila för gott 1901, så började ju tryta med pengar hos brodern Bengt, därför att det var ju Abben som hade hållit honom ekonomiskt om ryggen.
Mm-hmm.
Så att då började det gå alldeles galet, och 1904 så gick han i konkurs, så han måste sälja all sitt bohag.
Då bodde han i Stockholm, va?
Ja, de bodde i Stockholm. De hade ju flyttat så småningom till Stockholm. Jag tror att de bodde ganska nära Stureplan. Jag tror de bodde på Sturegatan någonstans.
Mm.
Nåväl, han hade ju barn i alla fall, så att de fick väl hjälpa honom lite grann. Men sen kunde han ju till slut inte klara sig längre. Vet du var han slutade? Jo, han slutade på Nykterhetsvännernas studenthem i Uppsala.
Varför i hela fridens namn då? Han var ju inte student i 75-80 års ålder.
Han hade ju tagit studenten, men det kan ju inte vara det att han skulle fortsätta sina studier i den åldern.
Nej.
Nej. Och det var ju inte så heller att han egentligen ville sluta och umgås med Bacchus, utan det var ju på det sättet att han hade en dotter, den äldsta dottern Siri, som var ungefär jämnårig med Gustav Fröding.
Jaha.
Hon var nämligen föreståndarinna för denna institution, Nykterhetsvännernas studenthem i Uppsala, så där fick han flytta in.
Apropå Uppsala, förra gången slutade vi med att Fröding hade legat vid universitetet 1880-81, och återvände han till lärdomsstaden höstterminen 81 också. Han hade ju faktiskt lyckats relativt bra, tenterat ett par gånger både i latin och vad var det, statskunskap.
Jo ja.
Ja.
Det gick så bra så.
Ja, hur gick det nu då?
Ja, nu var det ju det att när fadern hade dött så fick han ju en massa pengar. Och det var
fadern
ju
dog 81 alltså?
Ja, han dog i februari 81.
Aha.
Och då fick han ju så småningom ut de här pengarna. Och det skulle han kanske aldrig ha fått, åtminstone inte allt på en gång. Därför att han gjorde ingenting annat än att, ja, han låg och läste litteratur kan man säga på sitt rum. Han läste Ibsen och Goethe och Byron och alla sådana författare. Men han gjorde ju ingenting annat. Han gick ju aldrig på föreläsningar och han tenterade ju inte i någonting.
Hur länge var han sen i Uppsala?
Ja, på senvåren då, för sommaren 83, då var ju pengarna slut.
Då hade han varit där i 6 terminer och inte tagit någon examen. Han som hade ambitionen att bli filosofidoktor.
Det gick inte så långt, nej.
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 Vad hände då då?
Ja, vart åker man då när man inte
man åker väl hem? Mamman levde väl fortfarande?
Ja. Just det.
Biskopsdottern född Agard.
Men tydligen ville han inte visa sig för henne direkt. Därför det var ju genant att komma hem till Karlstad och ha legat då alltså där i 3 år utan att ha gjort någonting. Så han gömde sig i Karlstad.
Och någon gammal studentkompis kan tänka.
Ja, kan man kanske säga på sitt sätt. Det var en kompis från, någon kompis från gymnasietiden.
Jaha.
Han gömde sig hos de så kallade falorna där i utkanten på Karlstad.
Mm. Du menar Karlstads demimonder, som man säger, ja, på latin, eller om det är, ja, serbiska?
Ja.
Va?
Ja.
Varför säger du falorna? Är det,
jo,
är det, använder man det uttrycket på den tiden, eller är det något bygdemålsord från Eslöv?
Ja, vi använde det i Eslöv.
Jaså? Mm. Jaha.
Där fanns sådana även där.
Oj, förskräckligt.
Men,
fick han bo hos dem? Han,
ja.
Han hade varit kund hos dem redan under gymnasietiden.
Oh ja, så han låg på krita, som det heter.
Så det är ingen överdrift när han skriver en mycket känd dikt som heter En kärleksvisa?
Nej. Han skriver så här, och detta är sanning. Jag köpte min kärlek för pengar. För mig var jag annan att få. Sjung vackert i skårande strängar, sjung vackert om kärlek ändå. Den drömmen som aldrig besannats, som dröm var den vacker att få. För den som ur eden förbannats, är eden ett eden ändå.
Men hos Karlstads prostituerade kunde han väl inte bo mer än ett par veckor, eftersom det kostade väl också pengar. Mm. För det var väl ingen välgörenhetsinrättning.
Nej, nu var det ju det att du vet hur det är i en liten stad. Man kan inte gömma sig så länge i en liten,
nej,
stad. Nej. Och en stad, det var kanske en stad på 7-8 tusen invånare. Så efter en 14 dag så gick det ett rykte. Gustav Fröding i stan, Gustav Fröding i stan.
Mm-hmm.
Ja, och det fick ju hans kusin, pastor Fröding, reda på. Så han stack dit och hämtade honom. Så Gustav fick lämna flickorna där, och så tog han hem Gustav till modern.
Mamma Emilia,
ja.
Fröding född Agard, ja.
Ja, och hon hade ju sålt sin... sitt hus långt tidigare, som de hade haft i Kristinehamn, och flyttat in i en tvåa där i Karlstad. Så där bodde då Gustav och hans mor.
Men nu var han ju 23-24 år. Han skulle väl göra lite nytta?
Ja, nytta. Ja, han var inte så särskilt stor, hade så stort intresse för att göra nytta, utan han tyckte det var skönare att vila sig, så han och modern åkte ofta upp till Brunnskog, där Matilda, Gustavs ett år äldre syster, ju hade köpt en gård för sina ärvda pengar, och där var de.
Och Matilda, det var ett manhaftigt fruntimmer som jobbade och skötte sig.
Ja, hon kunde det där med jordbruk.
Mm.
Men nu var det ju så att denna släkten för övrigt, de tyckte ju att det var lite för tokigt att modern och Gustav skulle då bo hos Matilda, därför hon skulle ta hand om, ja, modern kan väl naturligtvis vara bra, men att ta hand om Gustav, så det var ändå en kamrer, Granrot, som var gift med Gustavs moster Frida, som sa då, nej, sa han, här måste göras någonting. Nu ska vi se till att Gustav tas om hand. Och jag föreslår att vi samlar in 300 kronor om året, så skickar vi Gustav till en bonde, och så kan han göra lite nytta där.
Men Gustav Fröding var ju en fin ung man, som man sa på den tiden, av biskops- och godsägarsläkt. Han hade legat vid Uppsala, vilket bara är en ynka, ja, inte ens en procent av
Nej.
Sveriges unga män kunde göra på 1880-talet.
Nej.
Åkte han verkligen ut och sprätte dynga?
Nej, hans mor blev alldeles förfärad över detta förslag och sa att det kommer jag aldrig att gå med på. Så att det fortsatte som vanligt.
Aha.
Det fortsatte som vanligt med bidrag från från Matilda och Hedda, kan man säga. Hedda, systern i Göteborg, hon har utbildat sig till kontorist så att hon bidrog med lite pengar.
Men ja, var han inte utsatt för något slags socialt släkttryck då? Att jag, han hade ju inte börjat dikta, han var ju inte nej, känd på minsta nej, sätt nej, ännu.
Nej, han hade ingen kraft att göra någonting. Han var helt enkelt född lat. Så att hela hösten 83...
Ja, var han det? När man ser på hans poesiproduktion... Så är den ju rätt omfattande faktiskt.
Ja, men fysiska aktiviteter var inte hans melodi.
Nej.
Du vet, när man gräver, det kostar på. Ja, muskulärt.
Mm. Jo, men folk av hans samhällsklass, de jobbade ju inte, grovarbetade ju ingalunda på 80-talet.
Nej, därför tyckte ju hans mor Emilia att det var ju alldeles för tokigt.
Mm.
Så det fick jag, det blev ingen ändring. Nej.
Han var ju ruskigt skrivkunnig. Kunde han inte utnyttja det på något sätt?
Ja, faster Emily, hon tyckte ju det att han borde ju utbilda sig, för han var ju så skrivkunnig och duktig. Nej, sa hon, pojken är begåvad och han ska tillbaka till Uppsala och jag betalar för Gustafsson. Så att i januari då, det var väl, låt mig se, när kunde ha varit 85 naturligtvis var det, så drog han återigen till Uppsala och var där vårterminen 1885.
Sin sjunde termin där?
Ja.
Blev den lyckosammare än de fyra tidigare? När han inte hade klarat sin enda tenta.
Nej, det blev krogar och glädjehus för hela slanten som han fick av faster Emily.
Jaha.
Så han kom tillbaka igen till Karlstad.
Jaha.
Och då var ju kamrer menar jag, Granrot i farten igen.
Hans ingifta farbror.
Mm.
Vad hade han för förslag nu då? Blev det definitivt att... mocka dynga på någon värmländsk bondgård då?
Nej, inte riktigt. Han ville att han skulle bli journalist.
Ja, men det var väl ett bra förslag?
Ja, det var ett bra förslag, för han kunde ju skriva.
Och den tiden fanns det ju massor av tidningar också ute i landsorten.
Oh ja. Och Granrot hade väl en bekant som var chef för Nya Värmlandstidningen.
Uh-huh.
Och han gick upp där och pratade med redaktören där och lyckades få honom att godkänna det, att Gustav Fröding skulle få börja på Nya Värmlandstidning som journalist. Och när han då kommer till Gustav och säger: jag har ordnat ett arbete till dig på Nya Värmlandstidning. Vet du vad Gustav sa då?
Ja, han sa väl, ja, man sa inte vackert på den tiden: tack snälla farbror Granrot, äntligen får jag utnyttja min begåvning för att skriva.
Det borde han naturligtvis ha sagt, men han sa: dit går jag aldrig.
Varför det?
Nej, sen, nu var det ju så att Gustav var radikal till sin läggning och Nya Värmlands tidning, det var det så kallade högerorganet i stan, så dit ville han absolut inte börja. Där ville han inte börja, och så att han tänkte att jag måste i alla fall göra någonting, så då började han faktiskt att skriva lite vers och lite prosastycken som han skickade till den andra lite mera vänstervridna tidning, kan man väl säga, som hette Karlstad-tidningen.
En ärevördig liberal tidning. Ja. Att vara liberal för 120 år sedan,
ja,
det var ju att verkligen vara vänster.
Ja, och men dit ville han. Men det ville ju inte Granrot. Men
fick han, kunde han livnära sig på det där.
Ja, han fick...
Sådana tillfällighetsskriverier.
Ja, han fick väl lite betalt för det där.
Ja.
Och sen fick han väl lite hjälp utav systrarna också, han och modern.
Ja.
Och så gick det ju hyfsat kan vi säga då.
Skrev han under sitt eget namn eller använde han någon pseudonym, vet du det?
Han kallade sig för August Karlsson.
August Karlsson?
Okej, okay, ja. Jo, det gick så pass bra så att han efter 1,5 år fick fast tjänst på Karlstad-tidningen. Så att den 1 januari 87 så blev han journalist på Karlstad-tidningen.
Då var han nästan 27 år, va?
Ja, var han.
Men det fanns ju där en känd redaktör som blev en ganska betydande riksdagsman och liberal riksdagsman, Maurits Hellberg.
Ja, men han hade inte kommit dit då?
Nej.
Nej.
Kände Gustav Fröding Hellberg sen gymnasiet eller Uppsala-tiden?
Ja, de var gymnasiekamrater där från Karlstad, ja. Det var, de kände varandra mycket väl. Hellberg har skrivit en bok om honom senare. Jo, 87, ja. Men då hände något trist. Modern blev sjuk. Emilia.
Biskopsdottern Emilia Agard Fröding.
Ja, sannolikt fick hon någon slags tumör. Så hon åkte till Lund till sin bror och blev opererad. Och sen skickades hon till Småland för att kurera sig. Till något sjukhem där i närheten av, ja det var väl av Eksjö, närheten av Eksjö kan jag tänka mig. Men se, där blev hon ännu sjukare. Hon fick ett återfall i sin sinnessjukdom och då började hon att bete sig mycket konstigt. Hon rev sönder sig fullständigt på kroppen med sina naglar och fick sår överallt. Så att hon dog den 2 september 87.
Och, ja, vad då?
Ja, det kan ju ha varit blodförgiftning.
Därför att hon klöst sig själv
visst.
Så mycket.
Ja,
visst. Ja, Ebbe Björkman, det var ett trist slut på femte delen av din serie om Gustav Fröding. Tack så du har.